Här börjar de flyende skyldiga. Av Conny Palmqvist. Inläst av mig, Johanna Lant. För Saga. Till poeterna. Innan jag blev bortförd var jag förälskad. Det hände i slutet av 1941. Klockan var 3:30 på natten. Och strax innan far gick med de tre polismännen sa han: "Jag stannar hos dig." Jag nickade flera gånger. Jag ville inte gråta. Då sa han det ännu en gång: "Jag stannar hos dig." Då visste jag att det inte var sant. Och en minut senare steg jag ner för spiraltrappan och togs till tegelfabriken för att göra sin del av kriget. Det var arbetstjänst. Ett jobb, men med svårigheter. Döden var inte enkel. Kvar på byrån låg ett bröd han hade fått tag på genom en vän, inslaget i Pestihilap dagstidningen. Men lyxen i detta med en nybakad limpa gick mig helt förbi. Om mor var där sa hon ingenting om att far nu betraktades som statslös jude. Då hade han varit i landet i 20 år, sysselsatt med arbete hos bönder. Min far, Ladislav Singer, absurt nedtecknad på en lista över de som måste förpassas. Det sista jag såg av honom var follen på hans poplinrock, en smal remsa bomullstyg och hur ett snöfall fuktade hatten när han vände sig om på Dohani framför synagogans port. Snart fick mor höra att männen flyttats till ett land österut. Man talade om fronten. Och där gick de barfota för att leta minor med tårna. Jag hade inget hopp angående det och under en lång tid lärde jag mig utsikten från vårt fönster. Jag spelade på min violin. Och det gick hela år. En sorg kan pågå under en mycket lång tid. Och även om jag inte längre hade en älskad far, så hade jag en mor. Man kan vara sin mors dotter, och det förlorar aldrig sin betydelse. Och vi bodde ju kvar i samma lägenhet. Det fanns minnen. Det fanns något att hålla fast vid. I huset bodde också det gamla syskonparet Ada och Gert Ries. Och under dem haltade portvakten Mr. Kopper omkring i sin etta. Högst upp hyrde familjen K in sig. De hade 4 söner. Till höger om dem fanns änklingen Liam, en gammal man som grät varje natt och som ofta bad mig spela en vals eller en sorgsen ballad. Han gick ut och satte sig under balustraden för att lyssna. Jag såg snön falla i hans hår. Han hade en cigarett i mungipan. Senare en lång kvist utan löv. Man hade säkert stulit någonting från honom också. Och när min första ensamhet pågått ett tag stal man resten. Då var året 1944. Jag hade hunnit fylla 16. Bara dagar efter den tyska ockupationen satte man dockor i regeringen. Jag räknade dem och de var 2. I deras ansikten ritade man tänder. Riksföreståndare H föll på knä och gav bort allt. Vad som hördes var en vinglig marsch och i spetsen stod tyskarnas nyinstallerade statssekreterare tillsammans med pilkorsarnas B på en högerkärra för att tala till folket. Jag hörde inte dem. Jag var för ung. Men det var en felvänd revolution man inte kunde undkomma om man hade en far som skickats till arbetstjänst. Allt det lärde jag mig när min morbror Janus kom för vår poesi varje helg. Jag menar, han gick genom livet med en lögn i varje fot och han trodde på ginflaskor och poeter, inget mer. Varje skämt om dockorna var hans påhitt. Han satt i vårt kök och väntade på någonting att äta eller glädjas över. Punsch, kaffe, cigarrer. Han sa: "Vera, är du så rädd för tyskarna?"